Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Välkomna till Health for Wealth avsnitt 9. Jag heter Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach.
Och jag heter Boel Stier. Jag är förläggare, kommunikatör och utbildare i presentationsteknik.
Vårt motto i den här podden, eller vår tes om man så vill, är att hälsosatsningar på jobbet är lönsamma om de görs strategiskt och hållbart. Därför gillar vi också hur vår partner Skandia satsar på hälsa.
Ja, och det har ju visat sig lönsamt för deras kunder och för dem såklart. Win-win helt enkelt. Och sjuktalen hos deras kundföretag har sänkts från 4,8 till 2% på de 10 år som de har gjort den här stora hälsosatsningen.
Precis. Och eftersom de vet, och vi alla vet, att det är mest effektivt och mest lönsamt, både mätt i pengar och hälsa, att hantera problem förebyggande, så gör de just det. Och kallar det för hälsokedjan.
Just det. Och alla företag som har en tjänstepension med sjukförsäkring hos Skandia i form av en kostnadsfri hälsoförsäkring kan ha tillgång till den.
Mm. Och medarbetare får hjälp redan när man är i obalans. Oavsett, det här är bra också tycker jag, att oavsett om problemen går här till jobbet eller det privata. För det är ju ibland ganska svårt att avgöra.
Precis, och en person blir då en sorts hälso- och rehabvägledare som följer med från start till mål. Och enligt deras egna siffror så betyder det att 8 av 10 får hjälp innan det har gått så långt att det har lett till sjukskrivning. Och det här är ju jätteviktigt eftersom vi vill ju vara proaktiva med åtgärder. Och det här är ju verkligen en proaktiv åtgärd.
Mm. Nej, men det är toppen. Och sen naturligtvis, behöver man sjukskriva så ska man ju göra det.
Mm.
Så. Läs gärna mer på skandia.se/friskare-medarbetare.
Förra avsnittet, Boel, så pratade vi med Veronica Rörsgård från Skanska där hon är HR-chef. Och hon hade ganska nyligen fått ett pris för det på chefsgalan. Och där pratade vi om hur de jobbar med värderingar och inte bara då utifrån att skriva dem någonstans och sen ska folk läsa dem och tolka dem. Utan man faktiskt jobbar tillsammans med att diskutera och jobba med frågeställningar om vad de här värderingarna faktiskt betyder.
Om man använder riktiga scenarier som har, alltså, situationer som har inträffat i företaget. Och det gör det ju skarpt.
Som de kallar för etiska dilemman kallar man det för. Man använder bland annat film, ibland till och med den personen som faktiskt har varit utsatt.
Mm.
Och det här skapar ju både dialog men också liksom forum för att faktiskt fundera på vad de här värderingarna betyder. Och de är ju ett ganska policy- och föreskrift-tungt företag i och med deras bransch. De jobbar ju med bygg så. Och då kan det ju vara bra att faktiskt ta några av de här policyn och dokumenten och faktiskt jobba med på riktigt så.
Mm. Men jag tror värderingar gör sig nog alltid bättre i verkligheten än i policies.
Ja.
Jag tyckte det var inspirerande i alla fall.
Ja.
Och sen är det ändå alltid en utmaning att uppmuntra medarbetare till diskussion när det trots allt finns någonting i slutändan som är rätt eller fel här på den här arbetsplatsen. Ja. Så den, ja, den spänningen är ju intressant, ja, att diskutera.
Och rätt och fel också beroende på vilket land man är i kan det vara, ja, också. För det som är rätt och fel här är annat rätt och fel i ett annat land. Och där, mm, pratar hon ju också om att man ska ändå, var man än är i världen, så ska man liksom känna att Skanska står för det här. Och sen så förhåller man sig till det utifrån den kultur som man verkar i.
Mm.
Mm. Intressant.
Ja. Hittills i podden så har vi pratat mycket om ledarskap, delaktighet, om feedback på jobbet. För det är där vi tror att man ska börja om man ska nå en hållbar hälsa och jobba strategiskt mot den.
Mm. Men hälsa är ju också, hälsa är så mycket mer än det fysiska, men hälsa är också så mycket mer än det psykiska. Det handlar ju mycket om att må bra i sin kropp. Så.
Mm.
Och det var ju många som trodde att vi skulle prata om burpees och morötter när vi drog igång podden. Det, mm, har vi inte gjort, men det betyder inte att vi inte tycker motion och liksom fysisk aktivitet är bra. För det står vi ju 100% bakom.
Ja, men som vi har sagt här förut så räcker det inte med aktiviteter knutna till individen och hur mycket individen rör på sig. Friskvårdsbidrag till exempel har ju forskningen visat når bara de redan frälsta, kanske 10-15%, och det är ju bra för dem. Men ja, för den här hållbara hälsan för hela organisationen så behövs det ofta genomgripande förändringar i hela organisationen.
Och idag så ska vi prata träning, motion, fysisk aktivitet på jobbet.
Ja. För att genom att röra på sig mer bland annat, men också en hel del andra beteendeförändringar, lyckades en hemtjänstenhet i Halmstad öka hälsan med 300%.
Och därför har vi bjudit hit Allan Colliander för att berätta mer om det här. Välkommen Allan.
Tack.
Du är idrottsläkare och driver företaget Proformia. Den här 300-procentiga ökningen som sagt av hälsan, den ägde rum inom ramen för en studie som ni initierade och den kallades för chefshälsa. Vad var syftet med studien?
Hemtjänsten idag i Sverige är ju hårt pressad. Medarbetarna jobbar hårt under stress och här försökte Halmstad kommun att ta ett nytt grepp. Man ville försöka öka frisktalet genom en bättre livsstil och det skulle drivas av enheternas chefer.
Mm.
Så det blev en ledarskapsfråga helt enkelt.
Så det här var Halmstad kommun som initierade, kontaktade de dig?
Det stämmer.
Okej. Okay. Och hade ni då en plan och tänkte att det här kan vi göra i Halmstad eller fick ni skapa någonting nytt i samarbete med dem?
Det här fanns som ett koncept redan innan Halmstad kontaktade oss.
Mm.
Ett koncept som ni har arbetat fram eller?
Det har vi gjort själva,
ja.
Ja. Mm. Utifrån alla de år vi har verkat så att säga.
Ja. Mm. Vad har ni stoppat in i det konceptet som är de allra, allra viktigaste delarna här?
Man betonade ofta hälsosamtalet efter studien. Det kändes som en central punkt när chefen träffade enskilda medarbetare och höll ett hälsosamtal. Det gav stor påverkan.
Mm. Vad pratar man om i de samtalen? Vad fanns det för, var det öppet eller fanns det liksom riktlinjer det här ska?
Ja, det sker ju efter en utbildning av cheferna, ja, och det handlar ju mycket om att chefen är inte påverkare, inte expert, utan snarare en möjliggörare.
Mm.
Det föregås av att individen har gjort en enkät och fått en återkoppling så att individen är förberedd och vet lite grann, mm, det här vill jag och, mm, vad kan jag då som chef hjälpa dig med utifrån vad du vill.
Mm. Ska vi backa tillbaka lite tänkte jag och fråga dig, hur gick det här till? Vad var det man gjorde inom hemtjänstenheten?
Ja, som sagt, hälsosamtalet var det första och allra först så träffade jag chefen och hade ett hälsosamtal med henne. Och då handlade det mycket om att hitta en balans mellan vad är din livsstil och vad är dina belastningar i jobbet? Och hon skrev en handlingsplan. 3 månader senare så gör hon motsvarande övning med var och en av medarbetarna. Och ytterligare 3 månader senare så samlas man i gruppen och säger, vad vill vi tillsammans?
Mm.
Och då är vi fortfarande inom livsstilsområdet.
Mm. Okay. Så syftet med den här studien, är det rätt begrepp? Syftet med studien var att öka frisktalet i enheten.
Ja. Mm.
Och för att göra det pratade du först med chefen.
Ja.
Men hon fick alltså sätta individuella mål.
Ja.
Ja. Och sen fick hon göra samma sak med medarbetarna som också satte individuella ja. Mål. Och det stora gemensamma målet var hela tiden att få ner eller få upp frisktalen.
Ja. Mm. Och det första biten där att chefen själv gör är, tror jag, central. Mm. Därför att väldigt många chefer där ute vågar inte agera som föredömen i de här frågorna.
Mm. Mm. Precis, och just det här du sa att de är ju mer en faciliterare också, möjliggörare. De behöver inte vara, det här är frågan, de behöver inte vara liksom stressexperter eller hälsoexperter. Men de behöver förstå vilka verktyg de själva behöver och som de kan ge till sina medarbetare.
Precis så.
Ja.
Och med utgångspunkten från vad vill medarbetaren själv?
Mm. Mm. Spännande. Ja. Just det här med att rusta cheferna. Vi återkopplar varenda avsnitt till de här nya föreskrifterna. Och där pratar man ju om att liksom chefer ska ha förutsättningar för att kunna leda hälsosamt. Det här låter ju som ett, det här är ju verkligen ett konkret verktyg att ha. Att ha utrymme för ett hälsosamtal där man dessutom först, alltså det här leda sig själv, fått reflektera över sin egen hälsa, sin egen livsstil. Och sen inte skriva över det receptet på sina medarbetare, men snarare skapa forum för att diskutera vad behöver du liksom. Och sen prata om det i grupp. För det finns ju säkert väldigt många gemensamma nämnare i gruppen som man jobbar.
Ja, och gruppdynamiken är ju oerhört värdefull. Vi vet ju då att bara diskutera livsstilsfrågor i en arbetsgrupp gör att den psykosociala stressen i den här gruppen minskar.
Ja. Mm. Ja.
Utan att man ens har börjat jobba med den.
Mm. Jag håller med. Jag jobbar med, parentes, men jag jobbar med en chefsgrupp nu. Och det som kanske har fått mest effekt är att skapa tid för att fråga hur folk mår i gruppen. Det är kanske det som har fått allra mest liksom, effekt. Och lägger liksom, ja, det är som att lägga ut en plan, spelplan för att liksom, så här, lyfta upp andra saker.
Då kommer jag att tänka på Jon Persson från Signy som var här i vårt första avsnitt. Och han betonar hur viktigt det är att cheferna har tid att vara chefer.
Mm. Tid att fråga. Mm.
Men får jag komma tillbaka till igen att ni kallade projektet Chefhälsa. Och då antar jag att ni tänkte så här att det är genom chefen man får upp hälsan för hela arbetsplatsen, eller?
Ja, precis. Det var tanken.
Mm. Och är det något man brukar missa? Eller faller det då på, som du sa, att chefer inte vågar vara där föredömet? Eller vet hur man gör kanske?
Ja, men det normala är ju många gånger att man väntar tills den här medarbetaren måste gå till företagshälsovården. Och där kanske man har ett hälsosamtal. Men här kommer man ju in på en oerhört mycket tidigare del av en eventuellt negativ utveckling. Och dessutom så ser ju chefen de här medarbetarna relativt ofta. Så han eller hon kan ju se att det sker en förändring också. Och bli mer observant på den.
Just det. Jag har pratat med chefen vid just den här enheten som heter Josefin Gren. Som var den som drev igenom hela projektet med din hjälp och andras. Och jag intervjuade henne i förväg eftersom hon inte kunde vara här i Stockholm. Hon är i Halmstad. Och hon berättar ju just det här att... ja, hon berättade en massa saker och jag ska flika in lite citat från henne, tänkte jag. Men just det här att vända från att bara prata rehab och sjukskrivningar till att se och söka det friska, det var väldigt omvälvande, menar hon.
Mm.
Kan du konkretisera det lite grann? Hur gör man för att söka det friska?
Ja, att ens bara börja lyfta frågan, att ens ha ett hälsosamtal. Det är ju för många arbetsgivare, precis som du säger, många chefer är oerhört pressade. Och det gäller att hitta en plats för det.
Mm.
Och det gäller att våga hitta en plats för det. För det ger ju inte effekt omedelbart.
Mm.
Det tar lång tid att vända en negativ trend. Och då måste man vara lite modig och säga att vi måste göra utrymme för det här på något sätt. Och det är väl upp till vilken organisation man är i, hur man löser den frågan. Men så är det ju med allt förändringsarbete.
Mm. Mm. Och vad var det som var svårast i själva genomförandet av den här studien?
Jag tycker att det gick bra. Alltså gruppen var ju en väldigt positiv grupp. Självklart, vid mitt första möte så finns det de som är ganska ointresserade, uppenbart. Men de flesta var nyfikna. Och jag upplever att de var positiva, att arbetsgivaren faktiskt såg dem och gav resurser till att göra någonting åt deras situation. Det som blev en utmaning, det var att ett av momenten var att de skulle få träna styrketräning.
Mm.
Och utgångspunkten är att de har jobb där de lyfter mycket i obekväma arbetsställningar. Alla gick på en introduktion på deras eget gym. Några av dem fick fantastiska resultat, men det visade sig att det här gymmet låg geografiskt för långt bort från arbetsplatsen. Mm. Och det är ju en faktor att ta hänsyn till. Det skulle kunna bli ett ännu bättre, skulle jag vilja säga, om jag hade funderat över den frågan innan.
Just det. Väldigt så här praktisk grej, inte så mycket inställning eller värderings så, men jag tänker så här, det måste varit någon som bara kände att så här, nej, det här har inte ni med att göra. Alltså den här integritetsfrågan som ofta kommer upp så fort man börjar prata fysisk hälsa, hur förebyggde ni den, behövde ni göra det eller hur hanterade ni den?
Det var ju självklart frivilligt att vara med. Och det var ju ett antal av medarbetarna som valde att inte delta. Det vill säga att inte ens svara på enkäterna. Och de som besvarade enkäterna var ju helt förvissade om att deras data lagrades ju på så sätt att ingen annan kunde se vad de har svarat. Och det var också helt frivilligt att ta med sig den här återkoppling som det här datasystemet genererar till var och en. Och ta med sig det till hälsosamtalet och ha det som ett underlag i diskussionen. De flesta valde att göra så, men några ville inte.
Josefin Gren, då, chefen som jag pratade med, hon sa det att hon var förvånad över hur positivt medarbetarna ändå tog emot det här beskedet om projektet. Men hon sa också att det var kanske lite tråkigt att bli utpekad i någon mån som att ja, era frisktal ser ju inte bra ut, så nu ska vi göra något för att förändra det. Så där blir utgångsläget kanske inte det bästa.
Man kan ju säga att valet av arbetsplats här, för det var ju faktiskt 3 arbetsplatser som var med eftersom det här var en studie. Och det gjordes ju utifrån naturligtvis att cheferna var intresserade av att delta, men också att man skulle ha så lika förutsättningar som möjligt när man började. Alltså att sjuktal och frisktal och så låg i samma härad så att vi kunde jämföra en utveckling. Mm. Så därav valet av just de här enheterna. Inte så mycket utpekade, tror jag.
Det kan ju vara så här en viktig... Ja. För några kan det kännas viktigt. Så,
så att det här startade med att man fick göra en hälso...
Enkät
och en hälsokontroll då med fysiska...
Nej. Ja, det fanns ett konditionstest med också. Ja, det gjorde det. Mm. Okay. Men ingen annan regelrätt hälsokontroll, nej. Mm.
Och gjorde alla konditionstestet, eller var det fler som svarade på enkäten och färre som gjorde? Eller?
Nej, alla som svarade på enkäten gjorde konditionstestet.
Mm. Och sen hur ofta... Pratade man om det här? Jag vet att Josefin berättade att ofta på möten tog man några minuter i början och pratade hälsa utifrån det som pågick. Men hur ofta hade ni bestämt er för att man skulle prata om det här och under vilka former? För det är också viktigt att det finns en tänkt struktur.
I den inledande fasen så hade ju Josefin då ett hälsosamtal av ungefär en timme med var och en. Och därefter så blev det mer korta uppföljningar och se hur går det med din handlingsplan, och när den var på plats så fick man stämma av, når du dina mål? Och det tror jag, utifrån vad Josefin sagt, att det kunde ju variera. En del är självgående och andra behöver lite mer stöd.
Jag tänker en timme samtal. Och sen så min uppfattning också, vad jag läste, har man ju ofta inom hemtjänsten, har man ganska många medarbetare under sig. Så hur påverkar det här hennes vanliga jobb? För jag tänker, det här är ju ändå någonting som tar tid utöver det hon gör. Var det någonting man verkligen fick skapa utrymme för, eller hur löser man det?
Det fick hon göra, och det tog. Därför så avsätter vi ett kvartal för att ta de samtalen, för så är det ju, det är ju verkligheten.
Mm. Men de här handlingsplanerna som hon gjorde då, de gjorde hon...
Nej, de gjorde medarbetarna själva.
De gjorde det själva, ja precis.
Och liksom, med stöd av
med stöd, ja. Jättehäftigt. Så här kan man ju säga att här satt ju inte någon PT med och skrev vad någon skulle göra. Det satt ingen kostrådgivare med, utan hon hade ju fått hjälp via liksom projektet, eller man ska säga. Eller studien då. Och sen så använde hon det. Så det var ju... Vilka typer av handlingsplaner kunde det handla om? Vad kunde det handla om att man skulle göra?
Beroende på var individerna befann sig så var det ju en del som skrev att de ville börja träna styrka. De här kanske hade ont i ländryggen.
Mm.
Men de flesta började ju promenera. Olika långt förstås. En del satsar ju tävlingsmässigt och en del promenerar runt kvarteret.
Mm.
Så att det handlar väldigt mycket om kondition.
Mm. Mycket kondition och andra faktorer. Jag tänker vila eller kost eller vad det sånt man pratade om också.
Inte så mycket. Och det kan ju bero på hur frågan drevs. Mm. Beroende på intresse hos individerna men också hos Josefin förstås. Och hos hälsoinspiratörerna som finns. Som ju en faktor i detta.
Mm. Så man hade hälsoinspiratörer som också jobbade?
Ja, fyra stycken.
Fyra stycken, ja. På hur många totalt?
På ungefär 25.
25, mm. Som hade liksom fått räcka upp handen själva och säga att jag vill bli...
De var faktiskt utbildade redan sedan tidigare.
Okej, okay. Ja. Mm. I Halmstad?
Alltså inom Halmstad kommun.
Okej, okay. Men fick de en lite förändrad roll utifrån den här studien?
Ja, vi hade en genomgång med dem, hur de skulle kunna tänka och resonera kring det här.
Ja.
Mm. Nu vet vi att studien fick fantastiska resultat, skulle jag vilja påstå. För en 300% ökning av hälsan låter i mina öron fantastiskt. Och vad det handlar om är då att från ett frisktal, alltså hur stor andel av medarbetarna som har noll sjukdagar på ett år. Från att det låg på 11% så låg det ett år senare på 32%. Och visst är det som är grunden för att säga 300% ökning?
Ja, det stämmer. Och det jag tycker är väldigt glädjande är ju att när projektet var avslutat så fortsatte den här positiva utvecklingen. Så de är uppe en bit över 40% idag.
Wow.
Mm. Och det talar ju för att de har lyckats väldigt väl så att det inte dör när projektet avslutas utan det fortsätter.
Mm. Och det fanns ju två kontrollgrupper. Vill du berätta lite om skillnaderna och resultat, alltså både i tillvägagångssätt och resultat?
Den ena kontrollgruppen fick föreläsningar lokalt på plats om livsstilsfrågor, kost, motion, återhämtning i början av studien. Och den andra kontrollgruppen fick ingenting. Men såklart, båda de här så mätte vi på samma sätt. Så de gjorde också enkäterna på samma sätt som den aktiva gruppen.
Och de fick också möjlighet att träna någon gång på arbetstid till exempel?
Nej, de hade inte den möjligheten. Och där såg man ju den effekt som vi lite grann ser i resten av Sverige. Att hemtjänsten är väldigt pressad bitvis. Och man såg också skillnader. Det här är ju, det ska man ju betona, det här är ju en pilotstudie. Vilket innebär att den är inte så omfattande som om vi skulle publicera den vetenskapligt. Men vi ser ju att nästan alla parametrar går åt rätt håll för den aktiva gruppen. Medan de två andra grupperna försämras på sömn, återhämtning, prestationsförmåga i jobbet och så vidare.
Det var så alltså. Även om, för jag tänker att det här med att ta in föreläsningar, det är ju en ganska klassiskt sätt att så här, man har en kanske friskvårdsdag eller en inspirationsdag. Och det är ju inget fel i det skulle vi väl säga. Men om man är ute efter en sån här omfattande effekt så såg man i alla fall på den här, då, som du säger, lilla studien, så såg man i alla fall där det hände inte speciellt mycket.
Nej, min erfarenhet är att bjuder man in en aldrig så bra föreläsare och sen inte gör mer, så har medarbetarna glömt det här inom max 2 veckor.
Mm.
Det har ingen påverkan på mer än möjligen enstaka individer.
Mm. Och ofta är det också av frivillig karaktär, vilket betyder att man lockas dit om man har ett intresse för ämnet förstås. Men är man i förnekelse att man har behov av att lära sig mer om det, så kanske man inte är där, för man har lite för mycket på jobbet samtidigt. Så att,
det stämmer nog.
Ja.
Mm. Så en sån här förändring måste ledas. Och jag tänker att det hette chefshälsa, så var det just chefens roll som var den viktigaste framgångsnyckeln?
Ja, det tycker jag. Och att hon i det här fallet höll det här hälsosamtalet, det känns som en väldigt viktig fråga. Sen så kompletterades ju det av hälsoinspiratörer som ju kanske mer i det dagliga arbetslivet kan driva frågan vid fikabord och så vidare och hålla frågan vid liv hela tiden. Det tror jag att de flesta chefer skulle uppskatta. De har rätt mycket att göra idag.
Mm. Nu kommer jag på en tanke här när du säger hålla frågan vid liv. För jag kan tänka att om man skulle kasta upp frågan om hälsa vid ett vanligt lunchbord någonstans i Sverige, så är det ju väldigt mycket upp till individen vad som är hälsa. Och jag tänker att vi har en liksom rådande träningstrend som många av oss som arbetar med hälsa vet att det inte alltid att det just är en hälsosam ansats. Har man varit tvungen att definiera hälsa? Liksom, vad är hälsa? Det kanske, vad tycker du där? Behöver olika organisationer definiera det för sig? Jag tänker så här, vi pratade lite innan vi började med liksom brandmän, hemtjänst, konsultverksamhet med debuterande, liksom hur ja, om man lyfter frågan om hälsa, behöver man prata om det?
Kan man säga vad hälsa kan man säga? Är?
Ja.
Nej, och därför så försöker vi alltid förmå våra kunder att börja med att ta en diskussion, vad betyder ordet hälsa? För att det betyder så väldigt olika. För många betyder det träning.
Ja.
Och träning är något som är jobbigt. Och alltså så gör man inte det. Och det är synd om hälsa ska få den stämpeln.
Ja, men visst. Ja. Mm. Spännande.
Nej, men jag tänker på flera saker. Men uppenbarligen så blev det här en väldigt lyckad studie. Och sen när jag pratade med Josefin Gren så berättade hon att de har ju fått inte bara fina siffror eller frisktal, utan också undersökningar om kundnöjdhet. Så är ju, ja, jag vet inte om man säger kunderna, men de som de tar hand om är ju mycket mer nöjda, för att det är mindre personalomsättning. Det är oftare så att det kommer hem någon till dig som du känner och som vet hur det funkar, och så får man alltså tid till det viktiga, till den hjälp man behöver. Och då tänker jag att om jag vore Josefins chef så skulle jag tänka, wow, mer av det här. Men hon berättade att det har inte varit helt lätt att få kommunen att öppna plånboken för de här satsningarna och att driva dem vidare. Vad säger du om det, Allan?
Jag skulle säga att generellt sett i Sverige så är ju cheferna en hårt pressad grupp. Och att lägga på dem ytterligare en uppgift, det kräver lite framförhållning och det kräver mod och det kräver kunskap från den som upphandlar den typen av tjänster, så att man kan argumentera. Och en känsla är ju att det som ger effekt på relativt lång sikt ofta prioriteras bort.
Precis.
Även i en kommunal verksamhet, jag menar, det handlar inte om en aktiemarknad och kvartalsvisa redovisningar ändå.
Nej.
Utan där är ju skattebetalarna och...
Ja. Och det faktum kvarstår, och det är nog kanske någon slags mänskligt beteende, att man måste vara mera säker. Jag tror att många i beslutsnivå är fortfarande än idag osäkra på det här med personalekonomi och hur de ska räkna. Det är en ganska diffus beräkning för många att man kan faktiskt tjäna på det här.
Ja. Just det är det. Och, ja, men just det här, för det här känner vi igen från andra också, att det är ju, ja, men om man kunde säga så här, imorgon så kommer ni se en lönsamhetsökning. Ja. Men och vi pratar ju mycket om långsiktighet och vi sätter långa visioner, och så är det så otroligt svårt inom det här området att få. Det är ju en jätteutmaning. Vad ska vi göra?
Alltså jag tror ju någonstans att man ska närma arbetsmiljöfrågorna och hälsofrågorna ska närma sig varandra. Arbetsmiljö finns ju lagstiftning kring, det gör det ju inte på samma sätt kring hälsofrågorna. Jag tror att de behöver smälta samman.
Mm.
Det kommer ta en tid, men processen finns ju där redan i USA. Man tänker ju mycket om det här. Och jag tror att det måste gå så.
Mm. För du propagerar mycket för att införa just fysisk träning på jobbet.
Jag ser ju att det är ju en god tanke i den här typen av yrken, där du har stress och obekväma lyft och kroppsarbete i en kombination. Där ser jag att det är en uppsida att börja med de sakerna. Men att du sen glider vidare in i och börjar fundera hur är vår arbetsmiljö?
Mm.
Jag tror inte på att bara jobba med friskvård eller livsstil. Vårdyrken kanske speciellt lämpade med tanke på att det är många kvinnor som jobbar där. Och de har, vet vi ju, har svårt att ta hand om sin livsstil på fritiden på grund av familj och andra åtaganden. Så att kan man få in det här åtminstone i en uppstart, att man får börja på arbetstid lite grann.
Mm.
Så tror jag att man kan komma igång och känna att det här är faktiskt bra. Och sen orkar man ta i arbetsmiljöfrågorna.
Eller så gör man saker parallellt, för det du sa nu också om att kvinnor och livsstil, jag tolkar det som att kvinnor tränar mindre, och kanske framförallt kvinnor som skulle behöva det i sina yrken. Så handlar det också om att kunna säga nej till projektledarrollen i familjen, och det handlar om diskriminering och könsroller.
Mm.
Så vi kommer lätt in på väldigt stora sammanhang här. Förhoppningsvis så skulle man kunna jobba med de här sakerna parallellt, och inte bara
det tror jag är en väldigt klok tanke. Därför att det finns ju medarbetare som säger när man börjar prata om livsstilsfrågor att det är jag som ska fixa så att det går bättre här. Mm. Kan man då parallellt introducera någonting som har med arbetsmiljön att göra, då ser båda att här finns en god tanke, en omtanke om oss som medarbetare. Då blir det lättare att få med sig så många som möjligt.
Jag tänker att det finns en del diskussioner som börjar röra sig mot det här att vad är ditt ansvar som medarbetare, liksom som du säger, utifrån att ta hand om dig själv. Och där kan man ju snacka om att man börjar närma sig integritetsfrågor, att vi liksom testar din kondition och du pallar inte riktigt det här. Liksom, så här vad tycker, har du någon kommentar om den typen av diskussion? Vad kan man kräva liksom? Och vad måste man då erbjuda?
Det är ju en svår fråga och kan ju kanske inte lösas på en och samma med snabbt så att säga. Vi vet ju att brandsoldater, militärer har intagningstester för att de fysiskt ska klara av sina jobb. Mm. Och det man kan fundera över, varför inte en undersköterska i äldreomsorgen också skulle kunna ha någonting liknande.
Mm.
Det är ju ändå så att att skriva under ett anställningsavtal är ju ett dubbelriktat avtal. Jag ska leverera mitt jobb här på jobbet och arbetsgivaren ska leverera god arbetsmiljö och lön åt andra hållet.
Mm.
Det får vi inte glömma bort.
Mm.
Så visst har individen ett stort ansvar.
Mm.
Sen kan ju då vakna arbetsgivare göra det möjligt.
Mm. Och hur tycker du att man ska göra det möjligt? Jag tänker utifrån, om man tänker en konsultbransch, där en timme, den kan vara liksom en intäkt om jag debiterar på den, eller så kan det bli en, vi kanske ser det som en investering om vi tänker att den här personen tar hand om sin hälsa den timmen, men det kan vara ganska hårt spänd båge att få igenom det. Kan man generalisera, eller hur ser du på olika branschers möjlighet att jobba så här?
Alltså, med en väldigt grov generalisering så skulle jag vilja anta att många i konsultyrken på egen hand tar hand om de här frågorna. Mer än i de här utsatta yrkena, vård och omsorg till exempel. Det är min uppfattning efter alla de år jag har jobbat.
Mm.
Så där kanske man måste ju titta var man är någonstans. Vad är vårt nuläge? Ska vi börja med fysisk aktivitet? Nej, det gör vi redan. Bra, då börjar vi med ledarskapet istället.
Mm. Mm.
Sen hindrar ju inte det att man har någon form av uppmuntrande aktiviteter som berör livsstilen ändå.
Mm. Nej, och jag kan inte släppa tanken på att den här 300-procentiga ökningen, den går ju förstås att räkna om i reda siffror.
Mm.
Den har ju inträffat, det är ingen prognos. Det borde ju vara ett argument gott nog. Ja.
Mm.
Det kan man tycka. Personalekonomi är lite svårt dock. Det är många parametrar som ska in.
I en sån
beräkning.
Mm.
Många studier visar ju det. Men där har man ju också verkligen lagt sig vinn om att hitta alla de här parametrarna och kunna dokumentera dem. Och det är ju inget man gör i dagliga arbetslivet.
Mm. Nej, lite synd kanske. Men jag tänker på det här då med man vill ju gärna mäta. Man vill gärna mäta allting. Och då tänker jag att man pratar mycket om syreupptagningsförmåga och att det krävs en viss typ av syreupptagningsförmåga för att klara vissa jobb. Vad tycker du att man kan mäta och vad är sanna siffror liksom?
Det är en ganska svår och komplex fråga. Jag tror att det beror på yrke. Visst är det så att man behöver en viss syreupptagningsförmåga för att ha en god hälsa. Det finns ju jättestora studier som visar. Men återigen, det är ju oerhört skillnad att vara brandman eller sitta på ett kontor. Och det är svårt att definiera vad man ur ett livsstilsperspektiv behöver för att sitta på ett kontor. Tycker jag.
Mm. Absolut. Men jag tänker ändå, det var en liten studie, men den var markant med tanke på resultatet som man fick. Och vi har många som lyssnar som, någon jobbar säkert inom hemtjänsten, men vi har många som jobbar på andra branscher. Vad vill du skicka med för tips utifrån den här studien? Var ska man börja om man också vill ha en 300% ökning i frisktal på sitt företag? Och då får vi generalisera eftersom vi har olika branscher i lurarna, så att säga.
Ja, jag tror att man måste börja med att våga låta cheferna prata om de här frågorna. Många chefer backar där just av integritetsfrågan. Kan jag verkligen fråga de här sakerna? Men det kräver ju att chefen är nära sina medarbetare, att man har en öppen dialog i övrigt då vågar man fråga de här sakerna. Och vet medarbetarna att det sker med goda avsikter, då tror jag att många medarbetare väljer att svara på de frågorna.
Mm.
Men det måste ju vara frivilligt.
Mm.
Vi får inte landa i en situation där vi börjar kräva de här sakerna. Vi ser ju lite tendenser till det i USA. Och dit vill inte jag att vi kommer.
Och visst finns det svenska företag som stängde av hissar för alla skulle ta trappen. Eller tyckte att alla skulle springa lopp. Det där kan bli bättre.
Klara Vasaloppet.
Mm. Mm.
Som att det var någon sorts hälsofaktor att alla skulle klara Vasaloppet. Men om jag hör dig rätt så är just att cheferna ska få möjlighet, och då hör jag att de behöver tid och de behöver förutsättningar för att
definitivt
ställa den här frågan. Ja.
Mm. Och det kanske kan lösas genom att cheferna inte ska göra allt det de gör idag. Det är mycket av det som görs på arbetsplatser idag som faktiskt inte gör att man kommer närmare sina egna mål. Utan att man gör det för skäl som att man alltid har gjort det.
Mm.
Vad tänker du på då?
Ja, vi var på en förskola i en Stockholms kommun där man sattes ner och började titta över vad är det vi gör för någonting och hade en övning. Och man friställde 1,5 timme per medarbetare och vecka genom att bara ta bort helt onödigt arbete som man slentrianmässigt gjorde.
Mm.
Som inte ledde till att barnen på den här förskolan mådde bättre, inte ledde till att man nådde några som helst mål, utan man gjorde dem av slentrian.
Mm.
De finns på många ställen.
Krävs att stanna upp och reflektera, låter det som. Också något som vi tenderar att springa fort förbi ibland. Ja.
Mm, stämmer.
Mm. Spännande. Ja.
Tack för att du ville komma hit och berätta. Jag tar med mig de här 300%.
Ja.
De är tydliga. Mm. Låt dem inspirera.
Mm. Ett riktigt, liksom ett bra exempel att lyfta fram, verkligen. Tack.
Tack själva.
Kul att höra om hur de gjorde just i Halmstad, just i den här studien, och att det gav så utmärkta resultat.
Mm. Och att man just började med stanna upp, ge tid, sätta sig ner, prata med varandra, rusta chefer, ge tid och förutsättningar. Inte utbilda i liksom stresshantering eller någonting, utan börja med sig själva, med att reflektera över sin egen hälsa och sen facilitera för medarbetaren att själv göra en handlingsplan utifrån hans eller hennes då situation.
Mm. Ha tid att vara chef, ha tid att ställa frågan och hinna lyssna på svaret.
Ja.
Hur mår du? Hur går det? Och så vi pratade inte så mycket konkret nu om vad de faktiskt gjorde, de här anställda. Men det var ju så att de fick träna att göra 1 timme i veckan på arbetstid.
Mm.
Och sen uppmuntrades de att göra ett antal förändringar utifrån sina egna mål. Mm. Några började promenera, någon gjorde tjejklassiken. Men jag menar, annars, det var på väldigt olika nivåer.
Ja, och jag skulle gissa att kärnan i det här var mer än... alltså när det handlar om fysisk aktivitet så måste man faktiskt liksom aktivt röra på sig, och det kan man göra på många olika sätt, och det beror ju helt på vad man har för startläge liksom, om man säger konditionsmässigt och så, men bara att bli lyssnad på, bli sedd, få höra att du får hjälp att prioritera din hälsa, bara det skapar ju en liksom vilja att vara på jobbet kanske, alltså det skapar liksom en positiv känsla för att gå till jobbet mer än själva styrketräningspasset på gymmet så.
Mm.
Så absolut, det hade varit intressant att höra kanske liksom exakt vad man gjorde, men jag tror inte att det egentligen är att man gör vad man gör upp till individ, och det är ju så som vi också vill liksom prata om hälsa, att det är ju upp till individen, och det gäller bara att hitta sitt sätt att ta hand om hälsan, och det ska understödjas och faciliteras av arbetsgivaren.
Ja, och jag hoppas att det här kan ge råg i ryggen åt många chefer som vill driva igenom något liknande, men just har fastnat kanske på integritetsfrågan.
Mm. Och här har man ju då kan man använda den här studien som exempel.
Mm.
För uppenbarligen så behöver vi ju goda exempel när det fortfarande, och det var väl både liksom citationstecken skönt att höra att Erland också sa det, att det är svårt att få företag att vara långsiktiga med det här, trots att det finns ju ingen organisation som tänker att nej, men om ett år så finns vi inte längre. Utan vi ska finnas om 5 år och vi vill ha friska, sunda medarbetare. Men ändå så har man svårt att göra en långsiktig satsning som man inte ser effekten av dagen
det
efter.
Det krävs lite tålamod helt enkelt.
Mm. Mod och tålamod.
Ja.
Mm.
Mod och tålamod, och du leder in mig på lite grann på det här med livspussel.
Ja.
Att orka härda ut för det man tror på och få sitt liv lite som man vill ha det.
Mm.
Och nästa gång så ska vi ha en sommarspecial.
Ja, det är vårt 10:e avsnitt. Och då tänkte vi göra något lite speciellt. Så vi tänkte bjuda lite på oss själva. Mm. Inte för att vi tycker att vi är experter på livspusslet. Men på något sätt så pusslar vi. Precis som många andra.
Mm.
Och vi kommer bjuda in en till gäst.
Mm.
Så vi kommer vara 3 stycken starka ladies.
Mm. Som pratar om hur man kan göra. Och vilka fallgropar vi har varit i. Och förhoppningsvis kan vi inspirera.
Mm.
Mm. Och till dess, ni hittar ju som vanligt på healthforwealth.se.
Mm. På vår LinkedIn-sida, healthforwealth, och på Facebook-sidan.
Mm. Mm. Tack till Agda Media för produktionen. Hej då så länge!
Hej då!
This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.